Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkomna till Radio Nolaskogs vårdpratare. Idag är det Siri Westerlund och Britt Nylander som berättar minnen från sitt arbetsliv i sjukvården. Jag heter Elly Gunnarsson.
Ja, du vill att jag ska berätta lite då. Som ung utbildade jag mig som damfrisörska. Jag gick på Damfrisörakademin i Stockholm och hade arbete där på en salong. Åkte hem, arbetade i Fredrika, Husum och till sist med min egen salong i Gullänget, salong SV. Så fick jag lust att pröva någonting annat och då låg sjukvården nära till hands för mig. Det var så enkelt, det var bara att ringa husmor på Örnsköldsviks sjukhus. Jag kan inte minnas vad hon hette, alla sa bara husmor. Hon skötte bland annat anställning av personal bland annat. Jag fick tid hos henne och hon frågade mig varför jag ville arbeta inom sjukvården, vilken människosyn jag hade, något lite om min familj och vilka levnadsvanor vi hade. Jag minns henne som mycket, mycket vänlig, taktfull, engagerad, en god människa, bra i sin roll. Dagen efter mitt besök hos henne ringde hon upp mig och sa att jag var välkommen att börja arbeta på avdelning 9 som på den tiden kallades privaten. Där lärde jag mig oerhört mycket. När landstinget senare beslöt att vården även pengamässigt skulle vara lika för alla så blev jag placerad på avdelning 5 medicin. Fick all den utbildning som behövdes och lyckan för mig, min del, var hel och full. Det blev 25 år på avdelning 5. Jag minns att jag ofta tänkte, hade jag varit yngre skulle jag ha läst medicin. Och nu, kära Britt, lämnar jag ordet till dig. Det ska bli intressant att höra om dina minnen och upplevelser av den tid du vill presentera.
Ja, tack för det. Jag heter Britt Nylander och är nu 80 år och jag är född och uppvuxen i Övik. Jag har underbara barn och barnbarn. I mars 2016 avled min make och att jag skulle arbeta inom vården det bestämde jag mig för ganska tidigt. Men det krävdes utbildning och som grund för det så blev realexamen vid Örnsköldsviks högre allmänna läroverk. Jag gick i pension 1999 och mina fritidsintressen det har jag ägnat mig väldigt mycket åt hembygden. Det kan ju också ha att göra med att min man satt ordförande i Självads hembygdsförening och det var trevligt och lärorikt. Och familjen är naturligtvis väldigt viktig. Sen har jag hållit på med lite släktforskning och sen snart 25 år tillbaka så tillhör jag Rebecka Lårsen R32 Limblomman. Och så har jag sjungit Självads kyrkokör i drygt 20 år till och med 2012 då kören upphörde. Men allt sen jag gick i pension så har jag utnyttjat sjukhusets gym, Pulsen, 2 gånger i veckan. Härligt, det är fin gemenskap. Och därför tycker jag att vi ska lyssna till Claes Janssons Har du kvar min röda cykel?
Har du kvar din röda cykel? Som jag lånade Har du kvar din cykelnyckel? Har du kvar din gamla sång?
Har du kvar din röda cykel och din gamla röda cykel? Har du kvar den gamla leken? Siden sammet trasar lugn. Är det sant att tiden går fast åt ett annat håll? Är det sant att tiden går fast spelar det någon roll efteråt? Efteråt, har du kvar din röda cykel? Har du kvar din varma röda mun? Den som kysste mig så mycket, så att jag fick röda hår.
Om jag nu skulle försöka mig på att söka in på en sjuksköterskeskola, så ansågs det då som en merit om man antingen hade arbetat som hembiträde barnflicka eller som vårdbiträde i sjukvården. Så vad jag då gjorde, det var att ta kontakt med Örnsköldsviks sjukhus och husmor Märta Svensson för att fråga om arbete. Det här var alltså 1955. Hon titulerades syster Märta. Hon ville veta lite bakgrund, om fröken arbetade inom vården tidigare. Nej, det hade jag inte. Ja, men fröken har arbetat inom familj då? Nej, det hade jag inte heller. Ja, det här blir ju svårt, men vi ska se vad vi kan göra. Hon var känd som en mycket speciell person. Men det tog i alla fall inte lång tid förrän syster Märta hörde av sig. Jag skulle bli semestervikarie på avdelning 3 och det var en manlig kirurgavdelning. Jag trivdes jättebra. Det var ett team som lärde mig allt runt om patienterna. Små bädda, städa och ge god patientvård. Och efter några månader då tog vikariatet slut, men syster Märta hon ringde igen och så sa hon att fröken var ju intresserad av det här med att börja sjuksköterskeutbildning. Och hur vore det då om fröken skulle kunna tänka sig att jobba en månad i sommar hos en färdig sjuksköterska som behöver hjälp med sina barn? Ja, men det är ju klart, jag tordes ju inte säga annat än ja. Fast jag visste ju att skulle jag arbeta som barnflicka en månad så skulle jag inte tjäna lika mycket pengar i förhållande till om jag hade varit kvar på sjukhuset. Men det kunde jag ju inte säga, utan det var ju klart att jag ställde upp. Och det var hos Siri Söderström när hon hade fått sin första pojke, Anders. Det var en trivsam familj. Men Ain't Giving Up med Lisa ska vi spela nu.
So adorable, you can't tell that we're in love. You're in love. I ain't giving up. Cupid's got your number. I ain't giving up. So wake up from your slumber. I'll show you. I'll teach you the things we're gonna do. I ain't giving up. Cupid's got your number.
Två berättelser har vi nu hört om en viktig person när det gällde sjukhus, och det var husmor. Hon hade en sjuksköterskeutbildning och dessutom speciell fortbildning i sjuksköterskeföreningsregi. Hon ansvarade för anställning och översyn av sjukhusets sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Senare i vårdpratarna kommer ett begränsat inslag från Radio Evik med en inspelning av Sonja Forsman, där hon som 17-åring, året var 49, blev hon husmorsassistent vid sjukhuset här. Husmorsbefattningen upphörde 1968 och ersattes här i Övik bland annat med sjukvårdsföreståndare och klinikföreståndare. Det är alltså en befattning utav en kvinna i en hög position när man pratar om husmor. Men helt givet är det personliga möten som kan vara olika med henne.
Ja, jag heter Siri Westerlund och är nu 93 år. Jag är född i Krokstaby i Själavads församling. När jag allt som oftast tänker tillbaka på mitt yrkesverksamma liv stannar tanken ofta vid mina 25 år som sjukvårdsbiträde på medicinavdelning 5 på Örnsköldsviks sjukhus. Och de åren är ett av de bästa som hänt mig i livet, tycker jag. Vi hade en avdelningsföreståndare som heter Gerd Edberg som alltid talade till oss i vi-form. Vi ska alltid tänka på. Eller vi ska aldrig glömma bort varför vi arbetar här och så vidare. Hon såg till att alla arbetare med det var utbildade för. Hon lärde oss förstå att vi behövde varandra för att uppnå målet, patienten i centrum. Själv kände jag mig alltid som en pusselbit i ett större sammanhang. Och eftersom jag alltid var nyfiken kunde jag fråga det som visste mer. Och jag fick alltid vänliga svar. Människokroppen blev för mig, både psykiskt och fysiskt, ett intressant ämne och är så än. Att avdelningen 5 var en alldeles särskilt skön avdelning att arbeta på får jag bevis för vid samtal med arbetskamrater som fortfarande arbetar kvar. Ingenting är som förr, säger de. Och det är ganska enhetliga sådana svar jag får. Ordet stress fanns inte på kartan under min tid på avdelning 5. Alla hade vi lärt oss att en stressad människa inte alltid orkar göra sitt bästa och det kan i sämsta fall påverka atmosfären i arbetslaget. Jag är väldigt tacksam för min tid på avdelning 5 på Örnsköldsviks sjukhus. Den tiden blev liksom stilbildande för mitt sätt att vara och är så än. Till stor del vill jag säga var det Gerd Edbergs förtjänst. Och när hon fyllde 60 år fick jag det hedersamma uppdraget att skriva en hyllningsdikt som hela avdelning 5 stod bakom. Och den lyder så här. Gerd Edberg, 60 år. Av goda tankar vill vi binda en blomsterkrans till dig var dag. Men blomsterbindning står ej på schemat i femmans trivsamma arbetslag. Men denna stunden vill symboliskt en blomsterkrans vi nu ville ge. I den du finner oss tillsammans nära in till dig och ej bredvid. Vi gratulerar dig nu till åren och tackar för att just du är du. I dessa bistra åtstramningstider du av ditt inre vill ge och ger. Små rosenknoppar du strör omkring dig och vi den plockar och plötsligt ser att om vi samlar dem, tar dem till oss. Det kallas att både ta och ge. Jag har åren lärt dig och du har lärt oss. Ett arbetslag är som en bukett. Vem som är rosen eller violen är inte viktigt på något sätt. Du brukar säga, det är tillsammans och målinriktat man når någonstans. Och därmed så får du på högnisdagen av oss en vänskapens blomsterkrans. Och så en liten egen reflektion om en dikt som jag skrivit. Om hur en svårt sjuk människa ändå ibland kan se en strimma ljus. Och den har jag tolkat som sagt i en dikt. Kanske kan någon empatisk, icke-stressad person inom vård och omsorg få vara just en lindrande ljusstrimma. Och dikten, den lyder så här. Någon gång i de svåraste stunder har det hänt att jag skymtat en strimma ljus. Någon gång när alltings meningslöshet presenterat sig, intagit mig, har det hänt att jag hört en ton som gett lindring. När min kropp känts som slagfält, när kriget tycks gälla mig, när bombräder, tankvagnar och stöveltramp krossat varje ben i min kropp, har det hänt att jag sett en mening i det meningslösa. Någon gång har det hänt att jag skymtat en strimma ljus. Och med de här orden så tackar jag så innerligt för mig. Och vi lyssnar tillsammans till Carl Nielsens sköna musikstycke Dimman lättar. Och jag önskar att kunskapens dimma inom sjukvården ska lätta och lätta och lätta ännu mer.
Ja, jag sökte i alla fall in på sjuksköterskeskolan i Sundsvall.
Och förutom betyg så skulle man ha två rekommendationsbrev med ifrån två betrodda personer. Och det var två affärsidkare som kände mig väl och de tyckte väl att jag skulle passa bra inom vården. Och dessutom så skulle man ha ett hälsointyg med. Och det fick man ju gå då till provinsialläkaren och det, man fick ju inte ha något problem med rygg och fötter. Och naturligtvis ett åldersbetyg. Men när allt det här var klart då så postade jag brevet. Så i september 1955 så blev jag kallad som provelev till Sundsvalls sjukhus. Jag var på en medicinavdelning i 3 månader och blev godkänd. Och i mars 1956 började jag min 3,5 års långa utbildning. Då var det 2 intagningar per år, en på våren och en på hösten. Ja, vi bodde på elevhem och det låg ju strax nedanför dåvarande sjukhus. Idag är det ju kommunalhus i Sundsvall. Och jag delade rum med Britta Eriksson från Bräcke och vi hade väldigt roligt ihop. Vi var 28 stycken i kursen. Vi fick frukost, lunch, middag samt logi kan man ju säga. Och cirka 60 kronor i månaden i lön. Och de pengarna de gick i regel till strumpbyxor. Och studielån det var inte att tänka på. Och var vi ledig då någon här och ville hem till Övik? Ja, då var det ju tummen som gällde. Det vill säga vi fick ju lifta. Vi hade ju inte råd att åka buss. Och skulle man ta emot besök på elevhemmet? Det var inte så enkelt. Vare sig det var föräldrar eller pojkvän. Så fanns en spikad tid på kvällen när de fick komma. Och de skulle passera en vakt och det var en utsedd elev. Hon förde anteckningar vem som kom och till vilken vederbörande skulle besöka. Och klockan 22 då skulle alla besökare ha lämnat huset. Och rektor då var Gun Eriksson och hon hade en viss koll på oss för hon bodde i huset. Ja, efter drygt, när man hade gått då drygt 2 år då skulle man ju välja inriktning på specialistutbildningen och jag valde röntgen. Och jag fick elevplaceringen i Övik och det var ju toppen. Men det var som nu så var det ju brist på sjuksköterska. Så ganska snart så fick jag en befordran som TF-sjuksköterska med jour. Jag tror att det var 4 röntgensjuksköterskatjänster plus en sjuksköterska på röntgenterapienheten som fanns. Den här sjuksköterskan på röntgenterapienheten hon hette Frida Lindberg. Och hon var tillika avdelningsföreståndare. Hon var runt 45-50 år när jag började och jag tyckte hon var lastgammal. I juni 1959 då, så tog jag min examen i Gustav Adolfs kyrka i Sundsvall. Man hade svart sjuksköterskefrack och högtidsmössa. Det var högtidligt, det var väldigt högtidligt. Ja, nu var jag ju färdig att börja tjänstgöra. Men första året det klassades som en assistentutbildning. Och med det menades att man av landstinget placerades ut till sjukhus där man bäst behövdes. Och jag hamnade på Backe sjukhus. Backe tillhörde ju då Västernorrland. Det var ett odelat lasarett. Odelat lasarett, alltså det var blandat både medicin- och kirurgpatienter med på 2 avdelningar. Och så fanns det en liten röntgenenhet och till min hjälp så fanns också ett röntgenbiträde. Och jag arbetade varannan helg och då ingick även att man skulle tjänstgöra ute på en av vårdavdelningarna. Men i april 1960 då fick jag efter önskan möjligheten att komma till Öviks sjukhus. Och chef på röntgen då var överläkare Hemmingsson. Och eftersom jag hade varit elev på avdelningen så kände jag mig ganska fort hemmastad. Och fortfarande så var det naturligtvis kort om personal vilket gjorde att vi hade journätter väldigt ofta. Det fanns jourrum på Nygatan 56 men ville vi och bodde nära så kunde vi bo hemma vid och vi hade ungefär en halvtimmes inställelsetid. Vi har många gånger pratat om det där med narkos. Narkosläkare fanns ju inte då på sjukhuset, utan det var ju den kirurg som var jour som var ansvarig. Och jag hade ingen utbildning av narkos. Men det hände faktiskt när jag jobbade på jouren och en bruten handled skulle reponeras. Så det fanns inte personal att tillgå, så då bad de mig om hjälp. Det var ju eter och mask på den tiden och patienten fick då ett rus för att mildra smärtan. Och nu tycker jag vi lyssnar på Misty med Errol Gardner. Ja, så rullade det vidare. Jag fick barn och var tjänstledig däremellan. Men jag var tillbaka på jobb efter 8 månader. Det var väldigt bra stämning på röntgen. I mitten av 60-talet så utbildades röntgenassistenter istället för röntgensjuksköterskor. Men jag tror att många assistenter gick vidare och utbildade sig ändå till sjuksköterskor. Jag valde alltså som sagt röntgen som specialitet, men jag hade även en del kirurgi i min utbildning. Men det blev röntgen som jag arbetade med ända fram till i november 1977. Då ändrade jag inriktning helt och hållet och sökte en nyinrättad tjänst inom sjukvårdsförvaltningen som hygiensjuksköterska. Det vill säga att övervaka hygienrutiner och kartlägga infektionsförekomsten. Men för att komma i fråga på den tjänsten så måste jag ju ha rätt kompetens som avdelningsföreståndarutbildning och gärna någon form av lärarutbildning. Och båda dessa utbildningar hade jag faktiskt skaffat med 1966 i Stockholm. Jag fick tjänsten och det var ju helt annorlunda än vad jag tidigare hade jobbat med. Jag fick ju hela sjukvårdsförvaltningen att jobba under. Det var väldigt intressant och givande. Och dessutom fick jag väldigt många vänner och kollegor över hela Sverige. När jag tänker på de första sjukhushygiensystrarna som tillsattes i Sverige, någon gång 1964-65. Ja, då var det ju storstäderna som anställde dem. Sen tillkom fler och fler tjänster även ute i landet. Våra sjukhushygieniker, alltså doktorer som fanns på de stora sjukhusen, de ansåg att för att minimera sjukhusinfektioner, då måste vi försöka satsa mer på den här formen av sjuksköterskor även ute på de mindre sjukhusen. Ja, det var väldigt spännande när jag skulle besöka de olika vårdenheterna. Hur skulle de uppfatta mig? Men jag upplevde aldrig att jag gjorde intrång. Jag kände mig alltid välkommen. Det var en handbok, metodboken. En bok som beskrev olika vård- och behandlingsmetoder som Stockholms län hade arbetat fram. Och landstinget här köpte den 1974. Och när jag då började så var ett av mina uppdrag att informera och utbilda personal i den här boken. Sen blev den reviderad både 1980 och 84, och nu tror jag man själv får söka på internet. Sven-Åke Claesson var på den här tiden sjukhusdirektör, och han var väldigt mån om att jag skulle ingå i sparkommittén. Man skulle spara, spara och spara. Det här var 1982. Och vi gjorde bland annat försök att plocka bort engångsmuggar vid tvättställen. Likaså gjorde vi försök att minimera engångsrondskålar. Att få personalen att använda de rostfria rondskålarna. Det skulle bli mycket billigare att återanvända dem. Men det lyckas inte så bra. Och sen testar vi fram bra flytande tvålar och en bra handsprit. Fast tvål, det var ju helt uteslutet att använda. En ny sjukhusflygel, det byggdes i mitten av 70-talet. GH-flygeln som man sa. Där sjukhuset bland annat fick en egen sterilcentral. Ny operationsavdelning och IVA-enhet. Att sterilisera produkter ut till enheterna, det hade ju tidigare operationsenheten skött om. Men i samband med det här då så installerades på alla vårdenheter diskdesinfektorer och dekontaminatorer. Det var alltså typ diskmaskiner för olika utensilier. Och de gamla kokarna byttes ut, liksom bäckenspolarna. Där fick jag vara med och tycka till om de nya apparaterna. En positiv sak var ju att ha arbetskamrater i hela landet. Man ringde till varandra, fick råd, gav råd. Det var aldrig besvärande, och även sjukhushygienikerna ställde upp och hjälpte mig. Det som var negativt var att jag var så ensam i min roll på hemmaplan. Att få tag på våra egna doktorer, det var inte det lättaste. Det blev ett jagande. Det fanns en hygienkommitté som väcktes till liv när jag kom. Ordförande då var Rolf Karlsson, och sen kom Rune Andersson och så Jöns-Åke Göransson. Och när jag slutade min tjänst var Lars-Olof Ögren ordförande. Men stor hjälp och bra feedback, det hade jag också av barnläkaren Stellan Sjögren. Utbildningar som jag då skaffade mig under de här åren, det var ju bland annat att jag gick sjukvårdsadministration i Umeå i 2 terminer på distans. Och sen gick jag 1 termin i Umeå i sjukhushygien, också den på distans. Sen var det då kortare utbildningar som SBL och Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg anordnade. SBL, det står för Statens bakteriologiska laboratorien. Engångsblöjor, det gjorde väldigt stor förändring 1979. Det skulle då satsas på kateterfri långvård. Och nu skulle man inte obligatoriskt lägga in en urinvägskateter. Och det hela var ju för att minska urinvägsinfektionerna. Sen har ju utvecklingen gått snabbt framåt med engångsblöjor och engångsdraglakan. HIV och AIDS, de fick ju stora rubriken 1985. Och det var ju med olika metoder som vi skulle ta till oss. Det var en jobbig period för patienter som för personal. Och här ska vi lyssna på Fever av Elvis.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire, fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Ja, under 1990-talet då kom rena rutiner. Det var en rekommendation att använda rent kranvatten och rena, inte sterila förband till vissa sår. Ett verktyg för det här blev ett vårdprogram i sår, och det blev klart alldeles innan jag slutade. Syftet med vårdprogrammet var att öka kunskapen om sår och sårbehandling. Som hygiensjuksköterska så tillhörde jag sjukvårdsföreståndaravdelningen, som sedermera bytte titeln till vårdutvecklingsavdelningen. Beträffande medicinhistoriska föreningen så blev jag medlem ända ifrån starten. Men det gav sig inte tid att engagera sig i föreningen förrän jag blev pensionär. Och 1999 så blev jag invald i styrelsen, och den bestod av Christer Gunnarsson, Kerstin Knutsson, Lena Nordström, Berit Bergstrand och jag, samt en läkare vid namn Malin Hamrin. Vi var ett ganska bra team, och vi fick bland annat möjlighet att anordna den första montern på Vemerkliniken som presenterade sjukhushistoria. Det var vårdrummet. När jag tittar nu i backspegeln så har jag haft ett innehållsrikt yrkesliv. Ett arbetsliv går ju ganska fort. Men jag får säga som författaren Alf Henriksson. När man minns hur tokigt man tänkt och hur fel man fått. Och annorlunda det faktiskt i regel har gått. Och hur världen har drabbats av metamorfoser får man årligen mindre och mindre respekt för prognoser. Och jag som har tittat i backspegeln heter Britt Nylander. Tack för mig. Jag ska avsluta med All by myself, Tom Jones.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I know. But when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, I don't wanna be. All by myself anymore. All by myself, I don't wanna live. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.
Jag har hört om en del namngivna personer som ni har träffat. Och jag måste fråga dig, Siri, när det gäller Gerd Edberg, en enastående sjuksköterska.
Ja, det måste jag säga.
Du är inte ensam om att ha gett det här berömmet. Ja. Hon måste vara mycket speciell.
Ja, hon var speciell.
Men du har också tidigare nämnt en läkare som du brukar prata med om viss undervisning för er personal.
Ja, vi var så lyckliga i vår på avdelning 5 för att doktor Bengt-Göran Lundholm, han kom in på en kafferast och frågade om det var något ämne inom människokroppen eller inom sjukvården som vi var lite tveksamma och kunde lite mindre om. Då skulle han kunna gå in alldeles gratis, sa han. Och han hade blädderbråck med sig. Och vi skulle välja då ett ämne och så skulle han föreläsa för oss. Och han ifrågasatt, ville då att vi skulle ställa frågor till honom. Så kom han då in där, glad i hågen, hade sett blädd. Och vi hade valt att få lite veta mer om njurbarkarna. De där extra små njurarna som sitter där och fyller sin funktion. Och han började förklara, ritade på blädderblocket. Och så när han var klar, då sa han, och så frågorna vill jag höra nu. Så ska jag kanske förtydliga mig här. Och det var ingen som ställde någon fråga. Fast att vi hade planerat in hos oss. Om det var då av feghet eller att utlämna så att jag inte visste det.
Och då sa han så här att, ja, det här har jag gjort för min och för er egen skull. Men är det så att ni inte har någonting att fråga, att ni kan och vet allt om det här ämnet som ni har framlagt till mig att presentera, då slår jag ihop pärmen och går ut. Och det gjorde han.
Det var intressant att höra. Britt, du har också nämnt några namn här när det gäller hygienkommittén. Och ja, vad jag förstår så var det väl lite olika hur man engagerar sig i den ifrån läkarna. Men du har nämnt två namn. Rune Andersson och Stellan Sjögren.
Ja. Ja, och de var ju båda väldigt engagerade. Och Stellan tyckte jag han hade ju så mycket, ja, alla hade ju naturligtvis väldigt mycket om sig, men han brydde sig om hygienkommittén och han ville verkligen ställa upp på min sida när man hade lite funderingar och frågor.
Vi har pratat rätt mycket hygien här. Jag vet att det finns de som har arbetat inom vården och tycker att det städades otroligt mycket förr. Och det har blivit förändring där. Vad säger ni med er erfarenhet?
Ja, jag har en liten rolig, tycker jag faktiskt, grej när det gäller städning. Vi hade en städerska som städade perfekt. Hon hade sitt schema på vilka salar hon skulle städa en viss tid. Och hon följde strikt den listan. Så om det hände någonting då och vi kollade, du som är här utanför med din vagn, kan du ta, för det har hänt någonting inne på en avdelning. Då sa hon alltid, jag har varit där och städat mellan. Och så sa hon den tiden stod på hennes lista. Var en snäll och gullig tjej och gjorde riktigt allt. Efter det så kommer en tysk kvinna, hennes man hade blivit kallad Reglund och Söner. Det var ju så att hon tog kunniga personer från Tyskland på den. Hon hängde med och började, och det var som en omvandling. Hon trodde att avdelning 5 var hennes hem. Hon ordnade med blommor och klockan 10:30 då drack vi kaffe tillsammans. På den tiden så åt vi mycket franska. Och när man bet i dem så var det mycket smulor som föll på golvet. Och hon hade då mellan 9:30 och 10:30 hade hon att man då skulle man vaska dagrummet, vi höll ju till där. Men då, när vi hade gått ut allihopa, då mötte jag henne där i korridoren. Hon var glad, så hon sa, nu ska jag gå in och moppa smulor, sa hon. Hon såg att så där kan jag ju inte lämna, trots att det står på schemat att det ska städas mellan 10:30 och 11:30. Utan när vi hade ätit och spilt smulor på golvet, då gick hon in och moppade smulor. Och det där tycker jag är så roligt, att man känner att ens arbete är, ja, hur vill jag ha det hemma? Och liksom att känna, det här är mitt, det här är mitt, jag vill göra mitt absolut bästa. Ja, vad roligt.
Den här traditionen att stänga avdelningarna för att städa sommartid, hur har ni upplevt det? Det slutar man ju med så småningom.
Jo.
Men Sirie...
Ja, för min då som sjukvårdsbiträde, där fick man ju verkligen hugga in. Och det, jag vet inte, det var så noggrann städning av fönster och fönsterbågar och sängar. Och vi hade spritflaskor och vi städade. Ja, det verkar som att vi tyckte att vi gjorde det. Det vi borde göra och det vi skulle göra. Men det var som sagt var väldigt stort pådrag.
Britt, det var väl inte du som avskaffade det här med stängning och städning?
Absolut inte.
Det så var skönt inte att höra.
Ja, nej, det, så var det inte. Men jag upplevde ju att så länge jag jobbade, alltså nu är det ju snart 20 år sedan jag försvann ur vården, så var det en väldigt fin disciplin hos de här flickorna som städade, ja, i den städorganisationen.
Tycker jag också.
Och väldigt länge tillbaka när jag började, då fick ju varje sjukvårdsbiträde ansvar för sin vårdsal. Men sen så övergick det ju då i decentraliserades helt enkelt, så det blev ju en städenhet. Och jag måste säga att jag tycker de har varit strålande.
Mm. Nu får vi tacka dagens vårdpratare Siri Westerlund och Britt Nylander. Och ni som har lyssnat på Radio Nola Skogs vårdpratare, vi återkommer.
Hej, jag heter Görel Brattström och jag ska läsa en novell av Claes Östergren ur en nyutkommen bok som heter Samlade noveller. Novellen heter Med stövlarna på. Det luktade koldolmar ända ner i porten. Huset hade genomgått en upprustning och man hade utplånat de märken som vi barn satt i väggarna. Men belysningen var densamma. Detta gula, glåmiga ljus som ger alla färger en hinna som liknar fett eller nikotin. Porten slog igen med en tung smäll. Jag stod alldeles stilla tills ekot klingat ut. De faror som en gång lurat i porten hade för all framtid lärt mig att avvakta. Iaktta skärpt vaksamhet så fort jag stiger in i en port. Man hejdar sig ett slag och vittrar efter doften av tinner. Pejlar ifall någon står i prånget framför hissen och lurar. Det var emellertid tyst i porten. Inga hördes gräla, slå i dörrar, kasta soppåsar fulla med flaskor som krossades i fallet. Inte heller spelade någon bandy med hissdörren som mål. Ingen grät och ingen skrek. Fast jag kunde uppfatta ljudet av en skinnjacka, en sån där jacka i tjockt svinläder som aldrig slutar knarra. Så fort jag steg fram till hissdörren i det skumma ljuset gled han ut som en vålnad ur skuggan. Han gjorde sig synlig, stod där bara, glodde, stumt och utan åtbörder. Han visste att det brukade räcka, men den här gången tog han fel. Ledsen Hakan, sa jag. Hakan hade gjort ännu ett av sina beryktade framträdanden. Det enda han önskade var att se skräcken lysa i ett par ögon, om än bara för en kort sekund. Hans tilltag kunde väcka fasa i vem som helst som aldrig sett honom förut. Om jag varit i bättre form hade jag också gjort honom den tjänsten och spelat förskräckt, skrikit och rusat upp för trappan bara för att göra honom till freds. Det var allt han behövde för att känna sig nöjd. Nästa gång, Hakan, sa jag. Nästa gång. Han kände igen sitt offer nu och nickade. Hälsa och tacka, sa han. Det lät i alla fall så. Hälsa och tacka. Farsan är död, sa jag. Mannen framför mig fick något frågande uttryck i sitt underliga ansikte. Det vet du. Han har varit död i 20 år. Mannen nickade och muttrade något. Moloken drog han sig tillbaka till skuggan i prånget utanför soprummet. Jag steg in i hissen och for upp. Som ung hade den där mannen varit mycket fager, nykter och skötsam, livsfarlig eftersom han var rörmokare. Kärringarna, unga som gamla, tippade tonvis med kaffesump i vasken, tog till vilka knep som helst för att få rören rensade. Min far kallade honom rörmockar Rubirosa. Han var en playboy som luktade avlopp. Men en gasolycka vanställde hans ansikte. Hela underkäken slets bort. Den var försvunnen i över en vecka. Utan underkäke ser vem som helst ut som ett monster, och de kvinnor som en gång i tiden dyrkat sin rörmokare nyttjade i fortsättningen hans namn för att skrämma sina barn till lydnad. Vattnet rann galant och Hakan blev sjukpensionär. Det enda vettiga han kunde ägna sig åt var att låta sig påträffas där han minst var väntad, gärna i lyktsken eller dunkla portuppgångar. Så fort någon stämde upp ett tjut i trakten förstod vi grannar att Hakan var lös igen. Älskande par blev skrämda i källar och parker. Kanske är många flickors minnen av första kyssen för evigt förknippade med en man som bara hade en halv mun. Han kan verkligen ta folk, sades det om Hakan. Men den som en gång lärt sig att utnyttja sin skönhet vet förstås lika väl hur man hanterar motsatsen. Mig skrämde han aldrig eftersom min far en gång fick för sig att bjuda karn på kaffe. Jag minns det väl. Rörmokaren drack på fat och bit och man satt och gapade och glodde för att se hur det skulle gå. Lika väl minns jag att min mor såg sur och vresig ut när mannen gått. Hon sa, måste du alltid? Ja, vad? Sa far. Utmärka dig. Min far ville gärna utmärka sig och det var säkert ett släktdrag. Han hade många bröder som också utmärkte sig, men han umgicks mest med den han kunde simma med. Vattnet var deras element. De festade också ihop, särskilt på julhelgen. I yngre dagar hade de gjort mycket tillsammans. De var födda till arbetare men tänkte inte dö som arbetare. Så de gjorde affärer och startade firmor på sin fritid. Och när de tog sig ledigt på allvar byggde de sommarnöjen i närheten av något vattendrag. När man nu för tiden hör talas om dem skrattar de flesta som känt dem, utom deras fruar. Min far och hans bror gjorde allt mindre tillsammans med åren. Till slut var det nästan bara simningen de uträttade gemensamt. Inget av det andra fanns kvar heller. Sommarnöjen hade sedan länge drabbats av obotliga rötskador. Folk gick omkring och slog sig i de där husen. Dörrar öppnades åt fel håll. Det var illa genomtänkt för de hade alltid bråttom. En snickrade och den andra målade det som just blivit uppspikat. Det skulle oftast bli någon fest på kvällen så ingenting fick ta tid. Mått togs på måfå. 10, styvt var ett vanligt uttryck för perfekt passform. Allt blev sålunda lite provisoriskt. Så här långt i efterhand kan det se ut som om det gjorde mest var på låtsas. Ingenting kvarstår av all denna masonit. Deras firmor är sedan länge nedlagda och deras produkter talar man helst tyst om. Kanske kände det på sig att ingenting skulle vara särskilt länge och att det därför var lika bra att göra det mesta i vattnet med en gång. Men inte ens det här badandet kunde de göra som andra, som vanligt folk. Bröderna var morgonbadare och vinterbadare. Ett par gånger i veckan gick de upp i svinottan och träffades på ett badhus. Säsongen varade från islossningen fram till julen. Under vinterhalvåret höll de till någonstans där det låg is. De hackade upp vakar och hoppade upp och ner bland isflaken. Det var främst då man påmindes om att de var finnar. De försökte få oss yngre att börja med det där, i alla fall pojkarna. Men det var ingen som gick med på det. Blodet hade redan blivit för tunt. Deras fruar var svenskar, tog barnen i försvar. Och så fick de där finnarna bada för sig själva bland sina isflak. Festerna på juldagen däremot angick alla. Inte minst för att min far var på ett rasande humör redan på morgonen. Det var fel på allt och hela familjen stod i givakt eller gick på tå. Och alla var lika fula och dumma ända tills min far tog plats bredvid droskchauffören i framsätet. Chaufförerna hade också sådana där tjocka läderjackor som knarrade. Min far tände en cigarr och den gamla dieseln stonkade iväg mot Östermalm där min farbror bodde. Far var plötsligt på ett strålande humör och vi passerade många broar. Där nedanför låg härliga isar som det skulle bli en fröjd att hacka hål i. Alla skrattade och luktade gott och var hungriga. Min farbror bodde i en väldig våning precis ovanför spiltan. Man kunde klättra upp i breda fönsternischer och sitta där på första parkett och titta ut över den omtalade gropen och hoppas på att få bli vittne till något mord. Spiltan var full av gangster som var konstiga i skallen för de brukade stå utanför en fabrik och andas giftiga ångor från luftventiler. De blev ännu konstigare än min far och hans bror. Sent på kvällen brukade jag sitta där och vänta i fönstret. År ut och år in utan att få se något mer spännande än en gamling i krimmermössa som stöp i backen när hans sparkstötting kärvade på en sandad gång. Mammorna ägnade sig åt handarbete och lågmält prat medan papporna satt i köket och gnagde på grisfötter. Sitt inte där i draget, sa mammorna. Det är lika bra han lär sig, sa papporna. De här festerna upphörde med tiden och en av de sista gångerna jag satt där i fönstret och väntade på mord i spiltan kom min farbror fram till mig. Han luktade cigarr och vodka, en härlig doft. Det var imma på ett fönster så han kunde rita en rebus. Den bestod mest av en massa vågformade streck. Han frågade om jag visste vad det var. Jag såg precis vad det var. En stor våg i mitten skulle föreställa en naken gump som stack upp ur ett vatten. Sally Bauer, sa jag, som simmar över Engelska kanalen. Vilket år, sa min farbror. 51. gissade jag. Fel, sa han. Ungjävel, ser du inte att det är 1939? Sally Bauer var en kvinna i deras smak. Hon hade simmat över Engelska kanalen både före och efter kriget. Min farbror liknade pappa, men han var yngre och levde längre, så jag minns honom lika väl. Men ingen av dem blev särskilt gammal. Deras änkor skyllde på det ymniga vinterbadandet, men det lät aldrig särskilt trovärdigt. Min far och hans bröder var ovanliga människor och sådana blir sällan särskilt gamla för så vitt de inte ändrar sig någon gång och blir lite mer vanliga. Det vanliga passade min mor bättre. Hon var änka sedan länge och nu hade hon lagat kåldolmar för säkert 10 personer. Hennes kök var fullt av stekos, glaskarotter, porslinsformar med spruckna kanter, ålderdomliga elektriska redskap av bakelit och gediget rostfritt stål. Det hade alltid funnits något förnuftigt och S-märkt över hennes väsen. Som om det skulle löpa en sladd ut ur städrocken, en gammal sladd överdragen med tyg, sliten och utedömd. Nu hade hon lagat kåldolmar för 10. Vi skulle i bästa fall bli 2. Hon hade antagligen ångest för någonting. Om jag frågat henne varför hade hon aldrig erkänt det. Möjligen kunde hon ha medgett att hon var ängslig för något. Ängslig men inte mer. Allt annat lät för anspråksfullt. Hon ville ju inte utmärka sig. Hakan står där nere, sa jag. Ja, så den, sa min mor. Jag trodde att han var ur världen för länge sedan, sa jag. Min mor kommenterade inte saken. Hon stack i potatis, lyfte på lock, vred på en kran på den spis hon fått för sig att kalla avokadogrön. I enlighet med samma vana hade också badrummet moderniserats och försetts med en duschkabin. En gång i tiden hade jag försökt rätta till sådant av någon sorts omtanke, antar jag, men det var meningslöst nu. Min mor var kort och lite fjär i tonen. Det var något som brydde henne, men jag visste inte vad. Det tog ett tag innan jag märkte det. Hon ville se mig äta och jag ville sitta framför henne och äta, men jag saknade hunger. Du har möjligen ingen whisky hemma. Se efter själv, svarade hon kort. Hennes skafferi var fullt av konserverade grönsaker med bleka etiketter, syltburkar som klibbat fast i hyllpappret. Det kan finnas kvar från födelsedagen, tillade hon. Vilken födelsedag? Min, sa hon. Var jag här då? Hon lät bli att svara. Det stod en halvfull whiskyflaska längst upp i skafferiet. Tydligen inte. Du ser trött ut, du behöver kanske hjälp med stövlarna. Jag satt ner vid köksbordet och min mor tittade på mig och mina boots som om hon betraktade en ny mjölkförpackning. Något hon aldrig sett förut men som gick att öppna bara man var lite envis. Stövlarna var ganska nya. De var spanska och hade kostat en hel del. Min mor såg att de var nya och förstod att de var dyra. Det hade säkert kostat en hel folkpension. Det var i alla fall inga vanliga stövlar. Jag slog upp ett glas och drack lite och lät bli att säga något i onödan. Det var det enda jag kunde göra. Helt oavsiktligt, utan att jag var beredd på det, skulle jag hålla den där fientligheten vid liv ända tills jag kapitulerade och tog av mig stövlarna. Av någon anledning gjorde jag det inte genast. Jag ville inte vara någon bråkmakare och försökte bemöta min mor med samma respekt som en klassisk gangster bemöter sin. Men nu trodde hon att jag avsiktligt försökte plåga henne genom att inte ta av mig skorna. Ingen kunde ha missunnat mig den där whiskyn. Fientlighet som grundar sig i okunnighet, osäkerhet inför det främmande, är inte alls lika fördärvlig som den väl grundade fientligheten mellan två personer som känner varandra sedan begynnelsen, som kan vara varandras, som kan varandras fel och förtjänster, hittar den andres svaga punkter utan ett ögonblicks tvekan. Det är en tragisk historia som vänder sig mot sig själv, för den inbegriper och förutsätter ett stycke av de bådas gemensamma förflutna. De tvingas förakta, förkasta, ta avstånd från sig själva. Och det är det tvärtom borde värna och vårda. Det finns bara förlorare där. Den som ser ut som vinnare får en bitter smak i munnen eftersom något inombords och livfullt ovillkorligen måste dö med fienden. Jag var nu en fiende, en förrädare, ända tills jag tog mig samman och tog av mig mina boots och ställde dem ute i hallen. Hakan, sa jag. Undrar om han var Kinkel-Arnes farsa. Min mor låtsades inte höra. Tror du det? Sa jag. Vem? Sa min mor. Kinkel-Arne, sa jag. Han som dog. Varför skulle han vara det? Varför inte? Sa jag. Han får ju fortfarande gå lös. Vad är det med det då? Alla andra, sa jag, är ju borta. Han var ett sånt där underbart undantag som aldrig helt kan begripas. Väckte han fortfarande så många ljuva minnen till liv att ingen av fruarna och änkorna hade hjärta att med kraft kräva hans bortskaffande. Kanske var han far till många barn i de där kvarteren. I den där lilla världen där medborgarna förmodligen förvånat ordningsmakten med sitt effektiva sätt att själva rensa bort och frysa ut avvikande som inte ville foga sig. Där dygderna inte var ärlighet och renlighet utan främst vanlighet. Man fick vara kriminell och berusad bara man inte förhävde sig. Tog på sig en hatt som kunde väcka anstöt. Ingen fick vara för snygg, väcka någon sorts uppseende genom sin skönhet. Men en fick tydligen vara för ful. Kinkel-Arne kunde säkert ha blivit lika snygg som rörmockan. Kinkel-Arne gick som bror till Oledole. De var helt olika men hade samma morsa. Oledole var störst och var champion i spottning. Han kunde loska hur långt som helst men också i prick. En gång spottade han sönder ett skyltfönster till en sybörsaffär. Ingen trodde honom först. Alla misstänkte att han hade haft en sten i käften. Saken skulle bevisas. Men Oledole vägrade för hans mor hade sagt att det var något fel på hans drulleförsäkring. Han fick ta en katt istället. Oledole koncentrerade sig och siktade och spottade på en katt som satt och pissade i en sandlådan. Det var därför Kinkel-Arne hade eksem. Det fanns kattpiss i sanden vi lekte med. Oledole träffade katten mitt i pannan. Katten fick hjärnskakning och blev underlig. Den höll sig undan i en vecka. Detta var samma vecka som gasolyckan inträffade då den vackra rörmockan blev av med sin underkäke. När katten åter visade sig en vecka senare kom den släpande på rörmockarens haka. Det var fullt av myror mellan tänderna. Det är för sent. Kinkel-Arnes mor tjöt av sorg, helt öppet. Kinkel-Arne kliade sig och kunde aldrig spela död. Det var en viktig konst i våra lekar. Så fort han skulle ligga still började han riva i sina sår. De segerlyssna ville aldrig ha honom på sin sida. Vi var ganska driftiga då för vår ålder. Vi gick runt hos erkända fyllon och samlade in tomglas. Och varje lördag avgick en konvoj med barnvagnar fullastade med tomglas till systemet. Glasen pantades och pengarna samlades i en gemensam pott. Summan sattes in på bok och så småningom skulle pengarna räcka till att köpa begagnade cyklar åt alla som deltog. Det räckte till en. Sen tröttnade vi. Med sinne för rättvisa drogs lott om vem som skulle få cykeln. Kinkel-Arne hade tur på sitt olyckliga sätt. Det var ingen som missunnade honom cykeln. Han hade otur i så mycket annat. Vi brukade sitta hemma hos varandra och inbilla oss saker och ting om staden Borås. Vi ville flytta dit, leva där och arbeta där. Med sådant som fanns i katalogerna som kom därifrån. Kinkel-Arne ville aldrig bli ingenjör. Alla andra grabbar skulle bli ingenjörer på den tiden. Det hette EPA-ingenjör eftersom man blev det genom någon sorts enklare utbildning. Det skulle vara fint, men inte för fint. Fast vi ville inte. Pappor som kom hem från jobben var fly förbannade och skällde på sina verkare. Särskilt när de tagit vägen över ölfiket och var halvfulla. Då var verkaren en kvissling, en lakej, medlöpare och annat som var svårt att fatta men som lät mycket illa. Dock, när det handlade om vår framtid sa alla farsor att vi skulle bli ingenjörer som verkmästaren på jobbet. Vi skulle ha samma jobb som en utskälld idiot. Så vi tänkte oss andra banor. Ett tag ville Kinkel-Arne bli hallig. Horan bodde på nedre botten. Hennes fönster vette mot en liten park där det stod ett stort pilträd. Om man smög upp i trädet kunde man sitta där i skydd av lövverket och se in i hennes etta. Hon gick omkring i BH och ibland kom herrar och hälsade på. De fick kaffe först. Sedan drogs persiennerna för. Då fick fantasin ta vid. Det var alltid samma procedur. Även när Kinkel-Arnes styvfarsa kom på besök. Det är inget svårt att spionera på folk, men det man får veta blir ibland outhärdligt att bära. Vi beslöt att tiga om saker. Vi skulle bära vår hemlighet som män. Kinkel-Arne kliade sig mer än någonsin förr. Hans eksem blev bara värre och värre. Han fick till och med svårt att cykla, att hålla båda händerna på styrstången. Han måste hela tiden riva sig i armvecken där det kittlade som värst. Han började vingla. Sista gången jag såg honom hade i alla fall klådan upphört. Äntligen lyckades han ligga alldeles stilla och se ut som en skjuten. Vi stod där på trottoaren och glodde, vi som ännu inte kommit över några cyklar. När allting var över och polisen åkte och ambulansen åkte och den gråtande bilisten förts iväg och folkmassan skingrats och cirkulationen återsatts igång, då stiger en flicka ut i gatan med en krita som hon stulit i skolan för att klottra med. Och så ritar hon ett hjärta i den tomma konturen. Kinkel-Arnes siluett var mycket större än han varit i verkligheten. Det var bara en tom kontur som det tarvliga regnet snart löste upp. Bara några dagar senare blev det slagsmål om den defekta cykeln. Oledole gav bort den, kastade den till vargarna. Jag deltog inte i den striden. Det kanske räddade något. Pojke lilla, sa min mor. Du är ledsen. Ja, erkände jag. Drick inte mera nu. Jag hade redan satt i mig vad som funnits kvar av hennes whisky. Potatisen var sönderkokt. Min mor hade gråtit. Hon sa inget om det, men jag såg det på henne. Så ni ska skiljas igen, sa hon. Hur visste du det? Du kommer aldrig annars. Syns det så tydligt? Men det var väl så dumt att hon undlät att svara. Du skulle haft något att någon av vår sort, sa hon. Vad är det för något? En vanlig flicka, sa hon. Jag hade fortfarande stövlarna på mig. Tog jag av mig dem nu skulle jag aldrig få på dem igen.